Hej och välkomna till Everything Mindful, podcasten där jag, Johanna Tim, tillsammans med gäster diskuterar olika perspektiv och infallsvinklar på medvetenhet. I dagens avsnitt så har jag med mig Fanny Skele. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Och idag så kommer vi faktiskt göra någonting lite annorlunda, för att jag har ju alltid börjat den här podden med att fråga vad är medvetenhet för dig och hur använder du dig av det i din vardag. Men jag tänker att den här avsnittet ska vara lite mer som en dialog, för du har ju massa spännande grejer som du gör och din resa är också väldigt, väldigt spännande. Men jag tänker att vi ska liksom utforska det här lite och samskapa mer i det här avsnittet. Och det ser jag jättemycket fram emot. Men jag tänker att du ska få börja med att presentera dig, bara lite så att folk vet vem är det vi har med oss, vem är det vi lyssnar på här idag.
Ja, men mitt namn är Fanny Skele och jag jobbar med att coacha kvinnor tillbaka till sig själva, att få connecta med kroppen på djupet. Och min expertis ligger i att lära sig om sitt nervsystem, nervsystemsreglering, yin-yoga och en dos pleasure.
Mm. Och det här var ju det som jag liksom fastnade för när jag fick kontakt med dig. Jag såg att jag jobbade med nervsystemet, för att det är så himla intressant. Och jag tänker att vi kommer gå in på det lite längre fram, just med när vi verkligen liksom går ner på djupet och jobbar med kroppen, vilka resultat man kan få. Men innan vi gör det så tänkte jag att du skulle få berätta lite om din resa och hur det kommer sig att du faktiskt gör det du gör i dagsläget.
Ja, det var kanske inte så självklart. Det var så att jag drabbades av utmattningssyndrom när jag var nybliven mamma. Våren 2021 kraschade jag utmattningssyndrom och var i extremt dåligt skick, både fysiskt och psykiskt. Och sjukvården visste först inte vad det var. Det här var ju under pandemin också, så jag fick inte ens komma in på något läkarbesök, utan det var ju telefonsamtal jag ringde. Och ja, men bara sa att jag känner inte igen mig själv. Jag känner mig svimfärdig hela tiden, jag mår illa hela tiden. Jag hade så mycket symptom så det går rad upp på flera sidor. Men de trodde bara att det var förlossningsdepression eftersom jag ganska nyligen fått barn. Jag sa att jag tror inte det är det. För jag känner mig inte deprimerad, jag bara känner inte igen mig själv. Och jag kände hur det blev liksom värre och värre för varje dag som gick. Och jag fick ju tips då som att jag var deprimerad, så jag var ute och promenera, hålla igång, träffa kompisar, allt det här. Och jag bara blev sämre och sämre och sämre. Och till sist så låg jag ju och i princip bara skakade på soffan. Jag kräktes, hade diarré, extremt mycket katastroftankar, panikångest 24/7. Och kroppen som bara stängde av. Jag såg ingenting. Allting, hela systemet hade kraschat. Och då fick jag till slut träffa en läkare som fick en chock. För jag hade gått igenom ganska många olika läkare på vårdcentralen under den här perioden. Som bara sa att du är ju utmattad. Och bara där fick jag liksom en sån sten som lättade. Bara, jag trodde ju på riktigt att jag höll på att bli knäpp. De säger att det inte är något fel på mig. Jag känner inte igen mig själv. Hela kroppen stänger av. Men jag är bara deprimerad inom situationstecken. Men så den diagnosen gjorde ju så mycket för mig. Att bara förstå att okej, det är inget. Alltså jag är sjuk. Jag är sjuk i utmattning. Så de kroppen har stängt av. Men sen så blev det liksom inte. Det var inte där vändningen kom, även om det var en viss vändning som kom där. För sjukvården fortsatte ändå lite med att ja, men du behöver ändå hålla igång och ut och träffa kompisar ändå. Så jag kraschade faktiskt igen några veckor senare. Och då, eftersom jag hade börjat lite lyssna på kroppen, eftersom jag hade förstått vad det, alltså att det var liksom någonting i kroppen som inte orkade längre, så blev nästan den kraschen ännu värre. För jag kom ihåg det så väl. Jag låg och vilade i sängen. För jag låg och vilade väldigt, väldigt mycket när jag väl blev sjukskriven. Men jag kunde inte röra mig. Det var så otäckt. Det var verkligen, okej, jag är fast i min egna kropp. Jag kan inte röra mig, och fick ju jättepanik. Jag kommer ihåg att jag bara skrek efter min man. Så han kom ju in och liksom lyfter upp mig, så jag sätter mig upp, och jag liksom sån panik och bara, alltså jag kan verkligen inte röra mig. Och efter det insåg jag att nej, det är inte sjukvården som kan hjälpa mig, utan jag måste liksom hitta någon annan väg. Och det var ju då jag började komma över lite inlägg på Instagram. Jag hittade bland annat en psykolog på Instagram som delade väldigt mycket om kring utmattning och trauma, som jag började känna igen mig så mycket i. Så jag tog kontakt med henne och gick hos henne i några månader, en privatpraktiserande psykolog. Och det var ju där vändningen kom. Ganska, alltså att läka från utmattningssyndrom tar ju tid såklart. Men där blev det väldigt snabbt en vändning åt rätt håll. För hon jobbade med nervsystemet, med nervsystemsreglering, att komma ner i kroppen. Hon bekräftade det jag kände, att det var ett enormt trauma jag upplevde de där månaderna när jag inte fick hjälp från sjukvården och jag bara blev sämre och sämre och sämre. Så hon såg ju mig och kom med metoder som funkade. Och jag kände ju, det här med nervsystem och nervsystemsreglering måste jag ju grotta mig djupare i. Så jag har ju gått jättemycket kurser sen efter det. Hos giganterna inom ämnet. Det är ju Irene Lyon bland annat och Kimberly Ann Johnson, som du säkert känner till. Så, och där märkte jag ännu mer den här skiftningen, att shit, varför vet inte människor om detta? Det här är ju en guldgruva. Att på riktigt förstå hur sin kropp reagerar, förstå varför den reagerar som det gör, förstå vad den håller i, så man kan läka det och faktiskt leva sitt liv, inte liksom bara överleva, utan faktiskt leva, njuta och uppleva sitt liv.
Wow. Alltså wow. Och jag tänker, det som jag får till mig nu bara som kommer upp i mig när jag hör dig berätta, att jag tycker det är så himla fint att, alltså, på något sätt så har ju du, din process och din resa vänt det här mörka, det här svåra, det här tunga, det här liksom traumat, det kroppsliga traumat och det psykiska traumat som du gick igenom, till att kunna hjälpa andra. Så det har blivit någon typ av alkemi där du har liksom förvandlat det här mörka till guld som du kan hjälpa andra med. Och det är så himla fint, och jag tycker att det är ju på många sätt den finaste gåvan man kan ge andra. Att när man själv då har kommit ut liksom från mörkret, och sen är det ju såklart att, alltså, personlig utveckling är ju en resa som pågår genom hela livet. Och kroppen fungerar ju så fint också, att saker och ting kommer ju upp när det är redo, när vi är redo att kunna ta hand om det. Men ändå i den här processen som du har gått igenom, att du nu guidar och hjälper andra i den här resan. Det är ju så himla fint tycker jag, verkligen.
Ja, men det är helt fantastiskt att kunna med både använda sina erfarenheter och all den kunskap jag har lyckats samla på mig. För det är ju jätteviktigt att det liksom, det funkar, alltså allt det som funkar för mig kanske inte funkar exakt på någon annan, utan att man får liksom det här helhetsbegreppet. Hur funkar kroppen och varför gör den som jag, och att den inte jobbar mot oss. Det är så lätt hänt att fastna i det här, att liksom, vad är det för fel på min kropp? Varför gör den inte som jag vill? Men det finns ju kanske en anledning till varför den inte gör som du vill. Den försöker ju prata med dig, den ger dig symptom för att du ska lyssna. För kroppen vill ju må bra. Och gör den inte det, då är det ju någonting som stör.
Mm. Det finns ju verkligen någonting där. Och jag tänker, när du, för det här var ju efter din, din förlossning och allt det här. Men hade du upplevt alltså symptom eller liksom kanske alltså någon typ av indikator på att det var någonting som inte stämde redan innan? Eller var det liksom första gången här efter som det blev tydligt för dig? Eller hur var det?
Det är ju det som är så häftigt med det här, att man kan ju vara efterklok. Man ser ju sitt liv bakåt på ett annat sätt. Och jag har ju hittat ganska många stunder där jag liksom bara, där skulle jag ju dragit i handbromsen. Där pratade kroppen till mig att där var det för mycket. Men som både du och jag vet så är det ju så lätt att fastna i det där hjulet. Det där stressiga ekorrhjulet. Och speciellt som kvinna så tar man på sig den där rocken att jag kör på, jag fixar, jag löser allting. Men det går ju till sin gräns. Att, så nej, jag insåg inte då att jag hade liksom varningsklockor. Men jag insett i efterhand att jag har ju haft varningsklockor i ganska många års tid.
Och det är väl det du säger, det är så himla lätt att vara efterklok. Alltså jag kan bara se på min egen resa. Alltså det fanns ju hur mycket alltså små signaler och varningsklockor som helst. Men jag behövde ju också på något sätt ta det hela vägen innan jag förstod att wow, det här funkar inte. Och det är väl också en del av det som jag vill med den här podden delvis, att kunna liksom ge verktyg och prata om det här, för att man inte ska behöva liksom köra sig själv helt ner i botten, utan att man kan lyssna in kroppen redan när de här första små signalerna kommer. För att om vi inte väntar eller om vi inte lyssnar, då kommer den här rösten bli högre och högre och högre tills vi slut liksom, vi har inget annat val. Och det är så mycket lättare om man börjar liksom i det här lilla skavet, i den här lilla liksom obehagskänslan, eller kanske att man börjar få huvudvärk eller liksom den här typen av symptom, istället för att man liksom behöver ta det och bygga upp sig själv från början eller från liksom helt och hållet från start. Och jag tänker att du sa ju att det här är ju inte på något sätt en quick fix, utan det är ju verkligen någonting som man behöver jobba på kontinuerligt. Om man jobbar med dig, hur kan det se ut? Hur går man tillväga?
Ja, det är ju flera som har hört av sig och kanske vill ha enstaka sessioner. Och jag förstår ju verkligen att man kanske vill liksom testa, eller man kanske bara tänker att en session räcker. Och det hade ju varit jätteroligt om det hade funkat. Men ska man få de här magiska effekterna så är det ju ett hårt jobb under en längre tid. Så just nu så har jag haft coachingpaket där man köper antingen 4 eller 8 live-sessioner där man sitter och jobbar en till en med mig. Och så har man fått inspelat material där jag har spelat in om alltså allt om nervsystemet du behöver veta. För det är så viktigt att komma ihåg att det, liksom, det är inte bara göra lite kroppsbaserade övningar. Alltså man ska, ibland så stör jag mig lite på att det romantiseras lite, och jag är säkert också lite skyldig till det, att romantisera läkningsprocess. Att, ja, men det är bara att connecta med kroppen och känna in andetaget och sådär. Men det är ju väldigt mycket kunskap man måste lära sig också. För att de här kroppsbaserade metoderna ska funka. Och funka i längden. Och för att du som går hos mig ska förstå varför du ska göra dem och varför de funkar, så måste du först förstå hur din kropp funkar. Så det är så viktigt att ha kunskapsbiten. Så där har jag ju flera föreläsningar där jag har spelat in och med en PowerPoint där man liksom, jag visar lite bilder hur nervsystemet fungerar. Så man ska förstå sen hur de praktiska metoderna ska tillämpas och varför de funkar.
Mm. Och vad skulle du säga är alltså det primära som man behöver veta om nervsystemet? Vi säger att det är en lyssnare nu som inte har någon koll på nervsystemet överhuvudtaget. Kan du i korthet bara liksom beskriva, alltså det är ju gigantiskt, men för att liksom göra det väldigt enkelt bara för någon som inte har någon koll.
Mm. Ja, men man kan säga så här att nervsystemet, det reglerar dina överlevnadsinstinkter. Och då har vi en chillmästare och en actionhjälte. Och chillmästaren, det är vårt freeze mode. Alltså det är det liksom som gör att vi kollapsar om det blir för mycket. Och freeze är ett väldigt primitivt system som har funnits, alltså som finns i alla primitiva varelser. Blir det för mycket för vårt system så kollapsar vi. Fight flight är vår inre actionhjälte. Som ser till att vi kan slåss och fighta som vi behöver för vår överlevnad. Eller fly om vi behöver springa ifrån någonting. Och det låter ju också väldigt primitivt. För det kanske inte är så ofta vi behöver fly från någonting. Om vi tänker hur en vardag ser ut för oss som bor i Sverige. Så behöver vi kanske inte fly ifrån. Vi behöver inte fly ifrån någon tiger på savannen. Vi behöver inte slåss mot någon, för liksom det här är sista matbiten nu. Vi måste slåss för vår överlevnad. Så man kan ju tycka att ja, men det där gäller ju inte mig, jag som bor i Sverige, har tak över huvudet, har ett tryggt hem, har ett jobb, allting funkar. Så varför ska det, vad har det med mig att göra? Jo, för vårt system och kropp och hjärna är fortfarande kvar. Alltså det funkar på samma sätt. Och det knixiga är att kroppen och hjärnan förstår inte alltid skillnaden. Det är klart att det är lätt för oss att förstå att jag behöver fly om det kommer en tiger mot mig. Men stress, så som samhället ser ut idag, där vi matas med saker, alltså to-do-list, där allting ska gå så fort, vi liksom kollar vad alla andra gör och känner att vi ligger efter. Vi har så mycket press på oss. Vi lägger så mycket press på oss själva. Det är samma stress som att fly från en tiger. Det blir inte lika... Man blir ju inte lika rädd såklart. Men det här stressen, den pågående lite lågaffektivt i bakgrunden. Men det triggar en system. Som gör att vi då hamnar i obalans. Att vi hamnar i antingen att vi fastnar i den här actionhjälten. Att vi alltid är liksom på hugget. Vi är redo för hot. Vilket kan ge sig uttryck i att man konstant multitaskar. Att man people pleasar. Att man är rastlös. Eller att man kollapsar. Att man liksom inte orkar ta sig för någonting. Man känner att jag kan inte göra någonting, för det är liksom ingen idé.
Nej, och alltså, på många sätt är det ju mer utmanande i det samhället som vi har skapat nu. För att med den här tigen försvinner ju så småningom, förhoppningsvis som man lyckas liksom ta sig ut från den situationen och man kan liksom släppa det och gå vidare. Men nu kan det ju vara... Det kan vara en kollega, det kan vara din chef, det kan vara personen som du träffar dagligen som triggar ditt nervsystem eller situationen som du befinner dig i, det här med till exempel checklista, to-do-list, som hela tiden, alltså stress är ju inte farligt i korta perioder eller liksom en begränsad period, utan det blir det när det blir långvarigt. Och på många sätt så behöver vi ju den här kunskapen, och det är därför jag kände att det var så viktigt att vi hade det här samtalet, för att om vi inte förstår hur våra kroppar fungerar, de basala funktionerna, då är det också svårt att identifiera det. hur ska jag veta då när mitt nervsystem går igång om jag inte vet hur det känns när mitt nervsystem går igång? Om jag inte vet liksom hur de fysiologiska reaktionerna visar sig? Jag menar, jag kan bara utgå från mig själv. Jag hade en intressant situation när jag fick syn på mitt nervsystem häromdagen. Jag var ute och gick med vår hund, det var ganska mörkt. Jag tänkte så här, jag har varit väldigt rädd för mörker. Och jag tänkte så här, det har en liten dunge där jag bor. Jag tänkte så här, jag kanske ska utmana mig själv och gå igenom den här dungen. Och jag kände verkligen så här, men gud, mitt nervsystem går igång här nu. Det finns ingen rationell anledning för mig att vara rädd här. Det är liksom, det är en liten dunge. Det är ingen som kommer vara liksom, förhoppningsvis då, tänkte jag ju, som kommer vara den här dungen och vänta på mig. Men jag fick syn på mitt nervsystem och liksom hur pulsen gick upp, hur musklerna spände sig, hur liksom hela mitt system gjorde sig redo på att fly. Och det var så fint när jag kunde identifiera det och bli medveten om det. För då kunde jag också så här, okej, men vet du vad, jag pausar här, vi pausar, jag behöver inte gå liksom raskt på, utan jag kan liksom hämta hem mig själv, jag kan ta ett djupt andetag, jag kan ta långsamma steg och fortsätta och också så här använda mig av affirmation, som jag tycker är väldigt bra ett sätt att lugna det här systemet, för att också få med sig huvudet. För huvudet kan ju skapa historier, scenarion kring, men gud. Och jag verkligen såhär, jag är trygg. Och jag kände verkligen också hur mitt nervsystem bara, okej, du är trygg, vi slappnar av. Hur axlarna liksom sjönk, hur jag kom ner mer i kroppen, jag fokuserar på liksom mina fötter. Och det var så himla fint. Och hade jag inte haft den här kunskapen, då hade jag aldrig kunnat identifiera. Då hade jag bara känt den här obekväma känslan i min kropp. Och det är just därför det är så viktigt att förstå, vad händer i oss när vi blir stressade? Vad händer i oss när vi blir triggade eller när en situation uppstår? Och hur kan vi lära oss att reglera det? Och du pratar ju en del om nervsystemsreglering också. Och jag förstår att vi kan ju inte liksom, det finns ju liksom no size fits all. Det är inte så det funkar. Men det är som att den här podden ändå fokuserar på att försöka ändå kanske ge en litet så ett frö eller ge en liten mer smak, eller vad innebär det, alltså hur kan man jobba med det? Jag tog ett exempel nu, men har du något annat exempel som man kan, för att göra det konkret, det här stora liksom?
Måste bara till alla lyssnare som inte såg det just nu, hur du visade så tydligt, och jag jobbar jättemycket med mina klienter. Hur du visade kroppsligt hur det kändes i kroppen när du skulle in i den här dungen. Hur du höjde dina axlar. Man såg liksom hur du gick i riktigt så här fighterläge. Okej, nu ska jag in i den här dungen. Jag kanske behöver fightas eller jag kanske behöver fly. Och hur du sa liksom bara, men det är okej. Och hur du sjönk ner. Och det är där liksom, det är så lätt att man fastnar i det läget. Och särskilt om man inte är medveten om att man är fast i obalans, att du kanske alltid är fast i fight flight, i din inre actionhjälte, då går du jämt med dina axlar redo. Du går jämt och drar in magen, in med rumpan, redo för att fly, redo för att fightas. Och så mycket spänningar det är i kroppen att gå med hela tiden. Jag bara kom på nu när jag såg dig hur verkligen du var. Du spände hela kroppen här. Ja, men tillbaka till din fråga. Nervsystemsreglering. Något tips då hur man kan göra. Och grunden i att kunskap om nervsystemet och nervsystemsreglering är ju att kunna ta in det du har omkring dig samtidigt som du är connectad med din kropp. Och det låter så enkelt, men det är svårt. Det kanske är lätt att göra när man nu, om man lyssnar på mig nu och hör det, så ja, men jag känner ju kroppen och ser vad jag har runt omkring mig. Men det svåra är ju kanske att få in det på automatik i vardagen. Men det är verkligen en sån jättestor pelare att på riktigt börja röra sig i livet medvetet och närvarande. En motsatt grej kan ju vara att man inte vet om man har låst dörren. Man liksom såhär, åh, låste jag? Eller en annan klassiker, Hur kom jag hem från jobbet?
Mm.
Ja.
Gud.
Det är ju så här klassiska autopilot. Har du något mer exempel på någon sån autopilot kanske?
Ja, alltså jag vet att när jag var nybliven mamma och jag var ute och gick och jag var så trött. Och jag kommer ihåg att många sa till mig, men du kommer känna dig pigg för det är massa amningshormoner. Och jag känner mig genuint skelögd. Alltså jag var så trött. Och vi har ju hund också så jag var ute och gick då med Sally och Sigrid. Och så helt plötsligt bara, men gud, hur kom jag till Floraskogen, den här dungen? Jag bara, hur kom jag hit? Jag hade ingen aning, det var exakt samma sak med att köra hem. Jag var helt utzonad. Alltså jag kommer inte ihåg någonting, mitt minne var jättedåligt och då var det också brutal sömnbrist. Men att få syn på det och säga, men jag är inte här, jag är inte närvarande. Och det finns ju också någonting i det här att om du är i överlevnadsmode, då kommer ju din hjärna, dina resurser kommer ju att skärma av för att liksom bara fokusera på det mest basala. Och där tänker jag också lite såhär, om jag frågade dig med nervsystemsreglering, och det är ju såklart att det handlar om vart befinner du dig någonstans? Alltså är du liksom i bara ren survival, då måste man ju jobba med att försöka få dig att ens kunna ta till dig av liksom det här. För att när man är där, då är det ju så himla svårt att kunna ta till sig och ta in och ens integrera det. Så man måste ju på något sätt såklart börja där man befinner sig. Men jag tänker att det är ändå bra att kunna nämna de här lite generella sakerna också för att man kanske inte ens är medveten om att man befinner sig där. Jag menar, innan jag hade min krasch 2017, då var det inte så att jag gick och tänkte att jag hade ett nervsystem i fight or flight freeze. Alltså, jag tänkte inte på det. Jag tänkte att jag mådde ganska bra. Alltså, så. Och nu bara, nej, kanske inte så här med facit i hand. Så att någonstans handlar det också om att få syn på sig själv.
Verkligen. Och jag tycker det är viktigt att säga att det behöver inte vara att man mår dåligt psykiskt heller. För alltså det kan ju påverka såklart att det gör påverka både psykiskt och fysiskt. Men när jag ser tillbaka till alltså flera år innan min krasch, det var inte så att jag mådde dåligt. Jag mådde jättebra psykiskt. Jag har insett att jag var väldigt orolig. Jag har liksom flera trauman med mig från barndomen, så jag var väldigt orolig för liksom nära och kära, kanske lite mer än vad som är normalt. Men utöver det så jag mådde jättebra. Men jag har insett att jag hade ju så mycket varningsklockor fysiskt. Hade liksom förhöjd temp väldigt länge. Sov väldigt dåligt på grund av en ryggskada. En ryggskada som inte läkte. Den är läkt nu. Så det var liksom många fysiska saker. Jag hade en menscykel som var typ obefintlig. Så det behöver inte vara heller att man liksom känner det psykiskt, utan det kan ju vara bara fysiska signaler som kroppen skickar ut att alltså det är någonting som inte stämmer här. Och som du gav ju några exempel innan, som huvudvärk och migrän och yrsel, koncentrationssvårigheter, att man kanske har svårt att fokusera när man ska. Så det, ja, är viktigt
Och
att lyfta.
magen skulle jag vilja säga också, för att det upplevde jag, för jag hade ju redan från, alltså egentligen, men jag tror att det var 11 eller 12 års ålder har jag haft jätteproblem med min matsmältningsapparat. Och när man läser om det så är det så himla intressant att den är så kopplad till liksom vårt nervsystem. För jag menar, om man tänker på det, om du blir utsatt för någonting som gör att du behöver liksom fight or flight, jag menar, då behöver inte din kropp fokusera på att smälta din mat. Och om man tänker på hur många personer som har problem med IBS, med liksom uppsvälld mage, alltså det är inte konstigt, för att om din kropp är i den stressen så kommer inte den prioritera att ta hand om att smälta maten. Så att man kan ju också börja där. Hur mår jag rent fysiskt? Hur är min hälsa? Känner jag mig liksom pigg, vitaliserad efter en natts sömn? Hur funkar min matsmältning? Hur är min mage? Hur är mina liksom toalettvanor? För att liksom börja identifiera. För att vi har ju på många sätt normaliserat ett mående där, ja men typ 90% av alla personer har IBS. Och bara för att någonting är normaliserat så behöver inte det betyda att det är normalt.
Nej, jätteviktigt att lyfta det. Och jag tycker, jag tänker, du kan ju säkert se, precis som jag, att man ser ju världen på ett annat sätt nu. Och hur folk pratar, alltså hur man ännu mer normaliserar beteenden. Att ja, men man ska ju vara stressad, ja men det är mycket och det är så, så ska det vara. Eller ja, ja men migrän, det är ju ingen som rynkar på ögonen knappt om man har det, för det liksom, ja men det har ju alla. Eller att det liksom är status att multitaska, att ha långa to-do-listor. Och en annan blir ju helt, och jag vet ju, jag har ju varit där själv och varit en av de här som också har drivit på det här, så jag är ju absolut inte oskyldig. Men det är ju så intressant nu när man ser det med andra ögon och bara eller hur känner du där?
Ja men verkligen, och jag tänker också framförallt som kvinna att vi har ju också en helt annan liksom energi, vi har en annan cykel, vi har liksom, män har ju mer en, alltså en dagscykel på 24 timmar, vi har ju månaktlig cykel och hur vi liksom behöver olika saker beroende på var vi befinner oss, men till mångt och mycket är ju det samhälle som vi lever i väldigt maskulint. Och när vi kvinnor, det kan jag ju känna mig själv, att när jag har gått in i, och jag, det är någonting som jag fortfarande är med det här liksom, det här är en process som kommer pågå, för att jag har väldigt mycket maskulin energi, jag älskar att vara i liksom, göra det, jag älskar att använda mitt mind, men det finns ju också någon typ av balans där jag känner att det blir alltså ojämnt och då mår jag inte bra. Men jag vill prata lite mer om det, jag vill höra också lite dina åsikter kring just det här med du fokuserar ju också mycket på kvinnor, och jag tycker att det finns ett stort behov av oss kvinnor att kunna också landa in och vara mer i våran feminina energi. Och när jag säger feminin energi så har vi båda maskulin och feminin energi, alltså yin och yang, och du pratar ju väldigt mycket om det också. Och jag tänker att jag vill gärna höra lite dina tankar och dina, ja, hur du jobbar med just det här med energierna och kvinnlighet och...
Ja, och det är jätteviktigt att lyfta fram, tycker jag, att det är inte så att man ska ta bort sina maskulina energier, utan det är ju en balans, precis som du sa, som man behöver få till. För jag är också väldigt mycket dover fortfarande, och jag älskar den sidan, för att jag får ju saker gjorda. Men det är liksom, man måste ju balansera upp det. Det går ju inte, och det är därför vi kraschar till slut. Det går ju inte bara göra. Och det är ju inte så att det bara är kvinnor det gäller, utan det är ju så för män också. De blir också såklart drabbade av utmattningssyndrom. Men just jag har ju valt att fokusera på kvinnor, just för att jag tycker kvinnor är lite överrepresenterade i detta.
Mm.
Och jag tycker det är lättare att jobba också med kvinnor om man ska liksom jobba med feminina energier och så vidare. Sen hade män mått bra av att gå hos mig också.
Ja. Men... Är det någon man där ute som lyssnar så kontakta Fanny.
Ja, men jag har ju valt att specialisera mig på kvinnor just för att, ja men lite hur jag jobbar också med feminina energier. Att connecta med liksom sin feminina sida. Även fast man kanske har varit mest dominant i yang, den maskulina.
Mm.
Det är jätteviktigt. För når vi upp det, alltså får vi till den här balansen, det är då vi får hållbar styrka, alltså riktig power.
Mm.
För det är ingen som kommer orka bara göra om man inte backar hem emellanåt. Så uppnår man den här balansen att man liksom kan vara explosiv men kan hämta hem, vara, vila, släppa taget. Då blir också din yang, som du såklart fortfarande ska ha kvar, så mycket starkare också.
Verkligen, och alltså jag tycker det är intressant just det här med maskulin och feminin energi, för det är ju något som båda har, men generellt så brukar det ju vara att kvinnor har mer av feminin energi och män har mer av maskulin energi, men det är fortfarande liksom, vi behöver hitta sätt att balansera det i oss. Men det som jag kan se och det som jag också kan uppleva, alltså själv av egen erfarenhet, men också av vänner i min närhet och också väldigt mycket i den branschen som jag är i, som är liksom kontorsvärlden, att väldigt många kvinnor, jag själv också, går in i en roll där vi vill på något sätt agera och vara som män. Alltså vi är kvinnor som beter oss som män. Vi är inte kvinnor som kommer med vår kvinnliga energi och möter där vi är i oss. Och där kunde jag själv uppleva att jag blev väldigt disconnectad när jag inte levde mitt liv efter liksom min cykel. För jag är inte lika social, till exempelvis i min period innan min mens. Jag är mycket mer nu när jag är på väg mot ägglossning. Jag känner mig liksom... Ja, men jag är mer i flow, jag är mer liksom, jag känner mig mer social, mer utåtriktad, och hur man kan jobba med sin biologi. För att jag menar, även om vi män och kvinnor har många likheter, så har vi också en del olikheter. Och när man inkluderar kroppen, när man inkluderar sin, då nu pratar vi framförallt om kvinnor här, men när man inkluderar sin kvinnliga biologi, det är då, som du säger, det är då det händer grejer. För då jobbar vi med våra förutsättningar och inte mot våra förutsättningar. Och för mig har det varit en jättestor resa i att så här, men gud, jag hade en period jag åt mycket preventivmedel, för jag ville absolut inte ha min mens. Jag tyckte att det var äckligt, att det var liksom något skamfyllt. Och om man ser också till historien hur det har varit för oss kvinnor, så är det inte så konstigt att vi är så disconnectade från oss själva, för att vi har blivit tystade. Vi har liksom fått förhålla oss väldigt mycket till män. Vi har varit helt beroende av män. Mäns liksom, ja men... good graces att ta hand om oss, för det är så samhället har sett ut i, alltså, ganska lång tid. Och där är det också en läkningsprocess att kunna hitta tillbaka till sin kvinna och kunna få vara i det som vi är tänkta att vara. Men det är ju också en resa och en process.
Verkligen. Ja, och liksom förstå. Jag tänker på en grej som jag har gjort skillnad i just att leva i menscykeln nu när vi kom in på det. Det är hur jag känner mig, alltså hur mycket jag äter i de olika delarna. Och innan hade jag ju liksom bara, nej men jag ska äta så här mycket under min, alltså jag har aldrig gått efter ett kostschema, men du vet, man har ju ändå så här, men det här äter jag.
Men vissa, det här är rimligt.
Ja, precis, det här är rimligt, det här är lagom. Men nu är det mycket mer så att ja, nej, men jag vet att jag är hungrigare den här perioden. Jag äter.
Same.
Ja, och sen vet jag att jag kommer till en period i cykeln där jag, nej, jag är inte så hungrig. Nej, då tvingar jag inte i mig mat, och äter jag mycket mindre. För att jag vet liksom att om man slutar under den här månaden, så blir det vad jag behöver. Och det liksom går ju bara att känna in i sin kropp, för att man känner att ja, men jag äter rimligt med mat. Men det tyckte jag också var så intressant när man såg sådana här, bara, ah, okej, nu talar kroppen, jag är hungrig, men då äter jag. Och nu är den inte så hungrig.
In.
Ja.
Men verkligen, och också jag kan uppleva att sömnbehovet blir jätteannorlunda för mig. Jag är till exempel väldigt mycket mer trött innan och under min mens. Jag har ett större behov av att sova. Jag känner mig mer, alltså jag har ett mer behov av att liksom vara mer för mig själv, vara mer introspektiv. Jag har liksom, jag behöver liksom sitta mer med mig själv, och kan uppleva också att det kan också vara väldigt transformerande, för att det kan komma upp mycket saker för mig i samband med, speciellt innan min mens, att jag blir så här, men gud. Och det kan vara väldigt fint också att processa de känslorna, att det är som att det är liksom en cykel som börjar och en annan tar vid, och i den processen så kan jag också släppa taget och fortsätta att gå vidare. Och det är så himla fint när man kan jobba med de här förutsättningarna, istället för att säga, men gud, ah, det är så jobbigt. Eller, och man behöver för den delen inte heller må dåligt under sin mens. Det har jag gjort jättemycket tidigare. Jag har haft väldigt mycket mensvärk, jag har haft väldigt mycket under huvudet innan. Men när man jobbar och integrerar sin kropp mer, då behöver det inte vara så. Det är inte normalt. Alltså, det är också ett tecken på att någonting är i obalans.
Ja, men som du säger, kroppen pratar ju till oss. Och hur ens menscykel fungerar är också ett sätt för kroppen att prata. För är kroppen i balans, Ja, men då känner ju sig kroppen redo att skapa ett liv, för det är därför vi har menscykeln om man tänker evolutionärt, att det är ju ett barn som ska bli till. Och är vi i balans, har vi ett nervsystem i balans, i harmoni, vi är inte i liksom vår actionhjälte eller vår chillmästare hela tiden hoppar högt och vilt däremellan, utan att vi är i balans, då känner ju också kroppen att ja, men här är det ju tryggt. Jag är i balans, jag har resurser att ha ett barn. Och då funkar ju också ofta en cykel som den ska. Så det är ju ett jättebra sätt att se hur kroppen mår. Hur ser din menscykel ut?
Och alltså, har du något tips på hur man kan göra för att komma ner mer i kroppen? För jag menar, vi lever ju till mångt och mycket i ett samhälle som är väldigt centrerat kring intellektet. Men om man känner så här, men ja, jag är inte connectad till min kropp. Hur kan man ens, har du något tips på hur man kan identifiera hur man befinner sig i relation till sin kropp och hur man kan göra för att känna in kroppen mer?
Ja, men alltså, som sagt, det här är ju ett stort område. Men en grej kan vara att faktiskt börja fysiskt ta på kroppen. Att man, alltså det kan vara liksom ge sig själv en kram, att man kramar kanske om armarna, massera sin hårbotten. Och det här kan man ju göra liksom njutningsfullt också. Att det kan ju vara väldigt skönt att massera sin hårbotten. Det kan vara väldigt skönt att liksom massera sina händer. Hur känns mina händer? Är de kalla? Är de varma? Så det behöver inte vara att man gör, ja, men någon lite mekanisk check, att man liksom gnuggar hårt på armen bara för att man ska känna sin kropp. Utan så som du hade tagit på någon du tycker om. Hade du gett en kram till någon du älskar, hade du kramat den personen? Ja, men krama dig själv så. Så det är ett tips jag ger, att kom ner i kroppen genom att faktiskt fysiskt ta på den. Det kan vara så svårt, liksom, hur ska jag komma ner i kroppen? Jag känner ingenting. Ja, men börja ta på den, så är det liksom ett steg. Och samtidigt då kanske känna in underlaget. Står du upp? Ja, men hur känns gravitationen? Hur känns fötterna liksom mot underlaget? Står du på ett hårt golv? Har du skor på dig? Är det kallt eller varmt? På sommaren är det kanske liksom gräs under fötterna. Sitter du? Hur känns stödet mot din rygg? Tyngden ner från rumpan? Ligger ni i sängen? Kan du känna liksom både bakhuvud, rygg, rumpa och ben ner mot ditt underlag? Då börjar vi liksom, och där får vi två flugor i en smäll. Vi får ju, hur känns omgivningen? Och hur känns kroppen i den här omgivningen?
Ja, för sinnet är ju verkligen ett bra sätt att bli närvarande i nuet. Alltså, ja, men gud, alltså fokusera på, ja, men kanske smak, lukt, alltså doft är ju lukt, men ja. Att verkligen känna in. Men för jag upplevde, för att jag är ju verkligen en person som har varit extremt mycket i mitt huvud och också blivit väldigt belönad för att vara i mitt huvud, för det har varit på många sätt, alltså, en av mina största resurser. Men när jag då ville fokusera mer på att komma ner i min kropp, då upplevde jag det fanns ganska mycket obehag i min kropp. Och det var också väldigt intressant att lösa upp, för jag hade väldigt mycket spänningar i min kropp, i mina muskler, egentligen i hela min kropp. Och att liksom komma ner i det var väldigt obehagligt. För att det var som att det fanns ett stort motstånd från huvudet att komma ner i kroppen, som att kroppen gjorde ju ont, kroppen var stel, kroppen, alltså nej, här vill jag inte vara. Och där tänker jag också att det är någonting fint att kunna jobba parallellt med, för att någonstans behöver vi förstå i intellektet för att kunna landa ner i det. Därför behöver vi det som det här berättade för, att den här kunskapsdelen också, för att kunna förstå vad det faktiskt är som sker. Men någonstans måste vi också göra det, att våga stå i, våga sitta i det här som är jobbigt, för att personlig utveckling, läkning är jobbigt. Och det måste man verkligen så här lyfta, för att det är inte en dans på rosor och det är ingen quick fix. Och det, jag ser väldigt mycket inlägg nu liksom så här, ah, men gör det här och så kommer du liksom få ditt drömliv och sen så är allting good to go. Alltså, det, tyvärr, jag hatar att säga det, men det, tyvärr, du kommer behöva göra jobbet, du kommer behöva fokusera, du kommer behöva sitta med en del obekväma känslor, och då är det ju så fint att man kan få hjälp. Att även om du behöver göra jobbet, så behöver du inte göra jobbet ensam.
Nej, och det är jättefint det du säger, att det är ingen dans på rosor. Det är så viktigt att få in, alltså förstå det, att det behöver liksom, men att det ändå är rätt väg. Alltså bara för att det är jobbigt så behöver det inte betyda att det är fel, för så kan det ju vara. Man börjar med det här arbetet, börjar liksom komma ner i kroppen, som du säger, att det väcker ganska mycket obehag. Och det är ju kanske den här, om man är fast i fight flight, att det är ju den här rastlösa gnagande känslan som säger att det, här, det är inte säkert att vila, utan du måste göra. Men har man förståelse då av varför kroppen pratar som den gör till dig, så kan man ju se bortom det där. Det där skavet försvinner ju inte. Bara för att du är medveten om det så försvinner det ju inte. Men du kan ju lite mer vila i att det är okej. Okay. Och det är någonting jag behöver ta mig igenom. Jag har ju ett begrepp som jag brukar använda, våga vila. Jag tycker det sammanfattar det ganska bra. Är man fast och har varit fast i fight flight en längre period, så är det så svårt att bara vila eller bara vara. Så då det är väldigt mycket mod som krävs för att faktiskt våga att bara sitta med det, att inte fastna i de här gamla mönstren och rutinerna, att man, nu ska jag göra det här, nu ska jag ta tvätten, jag tar min telefon, jag sätter på Netflix. Just det, jag skulle gå och städa lite där. Det där att man flyr från någonting hela tiden.
Man distraherar sig helt enkelt för att inte känna det som är. Och det som, alltså det funkar ett tag, men det funkar inte i längden. Och alltså, desto tidigare man väljer att stanna upp och lyssna på de här känslorna, desto snabbare på ett sätt går det ju också att försöka liksom reda i vad är den här känslan, vad är den faktiskt vill säga mig. För att när du väl har kommit, till exempel som du berättade där, när man ligger där och skakar, alltså då behöver man ju också på något sätt bygga upp sig själv helt och hållet från början, eftersom att allting har rasat ner. Men om man börjar där man känner känslan, då kan man ju sakta kanske plocka ner bitarna och bygga upp parallellt samtidigt. Det är ju en trevligare upplevelse. Men sen så får man ju den, jag tänker väldigt mycket att vi får de upplevelserna vi behöver för att kunna växa. Och saker och ting händer inte mot dig, utan det händer för dig, för oss. Så att det som händer dig och det som händer mig, det fanns en anledning till att det kanske behövde ske för att den här förändringen skulle liksom komma till. Men om man lyssnar på det här avsnittet och känner till exempelvis att, men gud, jag kanske inte är så mycket i min kropp. Jag kanske lägger väldigt mycket av mitt värde i prestation. Jag känner igen mig i det som Fanny berättar kring det här med den här liksom hjälten, superhjälten som alltid är aktiv och redo att liksom sätta igång och lite överallt och ingenstans. Ja, men kan du sitta med dig själv då och lyssna in, vad är det faktiskt jag behöver? Och det är okej att det känns obekvämt, för det är bara en känsla. Det är, alltså, det är inget farligt i det, även om det kan kännas så. Och ibland behöver man ju ta hjälp för att kunna liksom navigera det. Och det är ingenting, det finns liksom inget misslyckande i det. För jag har också varit en person som är såhär, men jag ska klara allting själv, jag är ju så kapabel, jag får gjort allting. Ja, alltså det gör jag väl. Men jag menar, tänk vad mycket enklare och smidigare och skönare det hade kunnat vara att bli hållen i den här processen. Och du jobbar ju inte bara med nervsystemet, utan du jobbar ju också med njutning. Och det är ju flera olika delar i det här. Och jag tänker att någonstans så ser jag ju det väldigt mycket som en hierarki. För när man är mycket i kanske survival mode, alltså överlevnadsmode, då kanske man inte kan se det här begreppet njutning, men det är ju liksom någonting som man gärna vill sträva efter och någonting som jag längtar väldigt mycket efter. För att jag kan känna att jag har varit väldigt mycket i så här, det har varit liksom all work, no play. Nej men nej, nu biter vi ihop, nu kör vi det här nästa. Men njutning kan ju vara till så mycket olika saker. Det kan ju vara att bara kunna få liksom känna solen värma och kunna liksom lägga sig och njuta av det, eller bara ta en, jag vet inte, en glass eller vad det nu än du får njutning av. Kan inte du prata lite allmänt om det här med att integrera mer njutning i sitt liv?
Jo, för, och det är därför jag tycker de här gifter sig så fint ihop. Jag är ju utbildad yin-yoga-lärare också, så jag kan ju säga att jag är tre pelare. Och att jag har valt att fokusera på njutning också, det är ju för att när man är fast i det här survival mode, då finns det inte tid att njuta. Och det är liksom ingenting att du inte, det gör du inte medvetet, utan kroppen prioriterar inte det. Den är i överlevnadsläge. Och i ett överlevnadsläge, då finns det inte tid för lyx som att kunna njuta av livet. Så viktigt att man börjar integrera det i sitt liv också. Att man dels förstår hur sin kropp fungerar, har kroppsbaserade metoder för att connecta med kroppen och reglera sitt nervsystem, och lägga till njutning så du kan börja njuta av livet igen. Att du gav jättefina exempel, att som enkel grej att känna solens strålar i ansiktet. Och jag har njutit av solen innan, så det är inte så att att livet har varit helt icke njutningsfullt. Men det är ju på en helt annan nivå nu. Alltså jag kan ju verkligen på riktigt känna hur den här solen bara smälter i ansiktet på mig. Och jag bara känner hur hela kroppen blir fylld med D-vitamin och bara bubblar igen. Och det pratar jag ju mycket om, liksom att gå skillnaden, eller att gå från att överleva, som jag ser att de flesta gör i sitt liv. De kanske inte tror att de går runt och överlever, men det här klassiska ekorrhjulet, att man bara gör. Men livet är ju helt fantastiskt, alltså det finns så mycket att njuta av. Och de två i kombination blir liksom väldigt boost. Så lär dig om kroppen, koppla in njutning, allt fantastiskt som finns att njuta av. Och där får man in sinnena, hur mycket det finns att njuta av våra sinnen, med hjälp av våra sinnen. Så ja.
Och jag tänker också att när man jobbar, alltså om man sitter mycket i den här traditionella vården, hur man arbetar med hälsa, så är det ju ganska instrumentellt. Det är så här, man kanske fokuserar väldigt mycket på det som har varit, men någonstans i den här kombinationen som du har, som jag tycker är så himla fint, är ju att dels jobbar man ju med att liksom få en kroppslig faktiskt förståelse, hur man kan integrera den, men också hur kan man skapa lite guldkant, hur kan man skapa njutning, vad vill vi då? Okej, det här kanske inte har funkat, och det är så himla lätt att fastna i historien kring det som inte funkade, men att istället då rikta fokus mot okej, men vad är det du faktiskt vill, vad ger dig njutning, är det solen eller är det att vara ute och fiska eller spela piano eller vad det nu än kan vara, skogspromenader, alltså att fokusera på det som vi faktiskt vill ha mer av i livet, att skifta fokus till okej, vad behöver du just nu? Och det är på många sätt en lyx, alltså det är ett privilegium att kunna ha den möjligheten att ens kunna fundera i de här banorna. Men, och då är vi nästan skyldiga, tycker jag, att liksom nyttja det också när vi har den liksom. Det, allting är möjligt för dig, men det handlar också om att du måste på något sätt våga tro att du, att det kan vara möjligt för dig.
Ja, men helt precis. Det är en rättighet faktiskt. Att det är en mänsklig rättighet att kunna njuta. Särskilt om man är privilegierad som vi och bor i Sverige. Och har allt trygghet. Om man tänker den här praktiska tryggheten. Där det finns all möjlighet att njuta av livet. Så är det ändå så många som kanske inte gör det. Just för att man är fast i de här survival mode. Men livet blir ju så mycket färgstarkare och härligare när man får in den där lilla pusselbiten. Och den energin du utstrålar med det här sen, och självförtroendet som kommer inifrån. Alltså det är inget som du Jag ser ibland att man får tips om att man ska gå in i roller. För att, ja, men då blir du till slut den personen. Och det, till viss del så är det klart att det funkar. Men det här arbetet gör ju att du blir ju den där färgsprakande, härliga, starka, med extremt gott självförtroende inifrån. Det är inget du liksom, det är ingen roll du tar, utan du blir den inifrån och ut. I och med att du lär dig hur din kropp fungerar. Och se till att göra sånt som man mår gott av. Alltså, vad är mina jag i livet? Vad vill jag göra mer? Och det blir så mycket lättare att hitta de där guldkornen när man kommer närmare sin egna kärna och förståelse för sin egna kropp. Då blir det inte att man gör vad andra gör eller vad andra tycker. Eller det här gör alla andra i min ålder. Det här tycker alla mina kompisar är kul, utan vad faktiskt tycker jag är viktigt för mig. Och det blir så mycket tydligare.
Ja, och på något sätt handlar det ju om att, alltså, du nämnde det här i början att du hjälper kvinnorna att hitta hem, liksom guida dem hem. Och vi har ju olika hem. Vi har ju olika vad vi vill och vad vi, alltså, tänker kring vad som är vårt hem. Och det är ju lätt att titta på andra, för då behöver man kanske inte ställa sig de här lite tuffare frågorna till sig själv. Men då kommer ju heller aldrig känna att man hittar hem, för att då tittar man ju på andra, och det behöver inte betyda att det är rätt för dig. Så att någonstans, jag kan själv uppleva, när jag började fokusera på mig själv, vad vill jag? Vad mår jag bra? Vad är mina jag, som du säger? Då kände jag att hela min liksom verklighet skiftade. Och det var där också, som du säger, jag kände att jag kunde vara i mitt flow. Och det kan också vara utmanande. För att för andra i din närhet så kanske det blir liksom en chock. Men gud, vad har hänt med Johanna här nu? Hon, helt plötsligt så är hon så här, vem fan, jag känner inte igen henne. Och det tror jag också är en naturlig del av resan. Och det är just därför det är så fint att ha någon som kan stötta en i den här processen, som förstår, som också har gått igenom detta. För att förändring är inte bara någonting som du gör eller som sker för dig, utan det är för alla i din omgivning. Och min upplevelse av det har varit att även om det i början kanske var såhär, oh men gud, vad håller hon på med nu? Liksom så här, att många har faktiskt blivit väldigt inspirerade av det. Och alltså, för att det också, det krävs mod att våga stå i sitt ljus, att våga testa sig fram, att liksom leva och välja utifrån sig själv. Och det inspirerar också andra att våga och leva utifrån sig själva. Så att det är en liten knölig resa, och det kan vara obekvämt, men det är värt det i slutändan. Det är verkligen det. Det är en jättefin resa, även om den är tuff, tidsvis.
Ja, nej, men jag känner igen mycket av det du säger. Just hur man känner, hur det spiller över. Både du och jag har ju barn, så jag tycker det är så fint. Alltså, vi lägger en sån fin grund för våra barn också. Att för det vi liksom har lärt oss om oss själva, det är automatiskt utan att vi tänker på det, går ju i arv. I och med hur vi behandlar vår kropp så kommer ju våra barn se hur vi gör och kommer ju applicera in det på sitt liv. Och det tycker jag känns så fint. Jag blir liksom nästan lite rörd när jag tänker på det, att åh, vad fint att mitt barn kommer ha det här med sig. Alltså, sen är det inte det någon garanti att man aldrig råkar ut för någonting, men liksom ändå en starkare grund kommer ju finnas i och med att jag har valt att ta steget att läka allt mitt bagage. Så det spiller ju verkligen över, det jag själv gör spiller ju över positivt på dem runt omkring mig.
Ja, men det får ju verkligen ringa på vattnet, och det är så himla fint att man kan se det. Och jag menar, om man är i början av sin process och det kanske känns liksom kämpigt och jobbigt, har du något liksom, jag vet inte, motiverande ord att skicka med till en sån person innan jag tänker att vi ska börja avrunda här ganska snart?
Nej, men till dig som har lyssnat och kanske känner igen dig i någonting utav min story eller det vi har pratat om. Det är att oavsett var du befinner dig på den här resan så kan kroppen kan alltid läka. Den vill läka, den är kapabel att räkna. Det är du som behöver bara ge den rätt förutsättningar. Och jag har ju börjat jobba lite mer förebyggande. Just för att jag vill ju helst fånga upp, som vi har pratat lite om innan. Alltså både du och jag har ju kraschat. Och det är ju jättetråkigt att vi har gjort det. Men det, vi har fått med oss jättemycket lärdomar från den resan. Men det finaste hade ju varit om inte fler hade behövt göra det. Utan att man kan fånga upp innan det går så långt.
Verkligen, verkligen. Och jag tänker att där måste man också på något sätt vara liksom redo. Och att det är en investering. Det är en, när man liksom jobbar med sitt eget välmående, det är den finaste investeringen som du kan ge. För att du ger inte den bara till dig själv, utan som vi pratade om, du ger ju den till alla personer i din närhet också. För när du läker dig själv så hjälper du andra att läka sig själva. Men man ger också tillåtelse till andra att vara sig själva. Och det är någonting som jag upplever är väldigt utmanande för många. Vi pratar mycket om det och slänger oss med så här, autenticitet, att vara autentisk. Men vad innebär det egentligen? Och många av oss har liksom gått vilse i det, och att, alltså att guida sig själv hem och att hitta hem, alltså det finns inget finare. Och sen så kan det hemmet komma att ändras, för att vi ändras, vi är inte fixerade. Men att kunna stå stadigt och kunna få syn på sig själv, alltså det är mindblowing när man upplever det. Typ som när jag var i den här dungen, och din dunge kanske är något helt annat. Alltså det kanske inte är mörkret, men att kunna få syn på sig själv i sin dunge, i sitt mörker, och kunna hålla sig själv för alla de gångerna där man inte själv blev hållen. För oftast handlar det här om beteenden som har kommit i barndomen. Men att kunna stå där och hålla sig själv, alltså det är det finaste gåvan du kan ge dig själv. Det är verkligen det.
Och så mycket positivt. Och det är ju inte bara positivt i alltså personer i din omgivning. Utan allt i ditt liv blir ju lättare. Alltså liksom, din karriär blir också... Alltså det här påverkar ju positivt din karriär. Allt du tar dig för i livet. Dina fritidssysselsättningar. Eller en idrott. Eller en sångkarriär. Eller vad det nu är. Allting... Det spiller ju över positivt på allt när du kommer hem till dig själv och på riktigt connectar med din kropp.
Och sen betyder ju inte det här att det aldrig kommer finnas utmaningar, att livet inte kommer vara tufft. Alltså det är ju inte på något sätt det lika med att säga, ah, men nu är du hemma, nu behöver du aldrig mer göra någonting jobbigt. Jag menar, jag kommer utvecklas hela mitt liv, jag får upp saker hela tiden. Jag tänkte bara, vad fasen, jag har ju bearbetat det där. Nej, det var bara en ny lager liksom. Man skalar av löken hela tiden. Men skillnaden är att man har verktygen och förhållningssättet att kunna mer hålla sig själv. Och ibland går man vilse, och då kan man fånga upp sig själv snabbare. Så att vi är inte perfekta, vi är mänskliga, och det är en del av den här resan.
Ja.
Att verkligen kunna embracea det.
Ja, nej, verkligen ingen är perfekt. Och alltså livet innehåller stress. Jag tror du tog upp det lite i början. Arbetet som jag gör, och man arbetar med mig, det är inte så att man raderar stress ur ens liv, för det går inte, alltså livet innehåller stress, det är bara så. Men det är ju skillnad på den där stressen som ligger i bakgrunden hela tiden, och att det händer liksom någonting. Det är liksom en grej på jobbet som måste bli klar inom det här datumet, och man behöver växla upp. Eller det kommer en bil som körde förbi en snabbt när man cyklade på cykelbanan. Att man kände sig lite, oj gud, det är ju en naturlig stress. Men gör man det här jobbet, då får man också mer kapacitet för en sån stress. Att den inte blir så jobbig, utan den blir istället nyttig. För vårt system behöver lite utmaningar. Vi behöver ställa oss inför lite svårare uppgifter på jobbet. Så vi behöver accelerera. Så vi sen kan hämta hem, vila på kvällen, släppa jobbet och så vidare, eller vad det nu kan vara. Så det handlar inte om att ta bort stress, utan ta bort den där gnagande, ongoing stressen.
Men också att kunna hitta, tänker jag, ett förhållningssätt och en balans i, också en acceptans i hur vad det är att vara människa i det samhället vi lever i. Att det, alltså det går upp och ner, men hur kan jag förhålla mig till mina upp- och nedgångar? Hur kan jag acceptera istället för att göra motstånd? För motstånd tar ju så mycket energi. Jag kan bara sitta med mig själv, jag har haft så mycket motstånd. Men där vi har mest motstånd finns det också som, alltså, ofantlig potential till att växa. Om vi vill, om vi alltså vill att se det perspektivet.
Ja, verkligen.
Tack så jättemycket, Fanny.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det har varit jättetrevligt att prata med dig.
Om du vill veta mer om Fanny så hittar du information och länkar i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.